Klara Fröberg.
Johanna Barvelid. Det är alltså tvärtom, tvärtom person. Jag sa ditt namn och du sa mitt namn, för de som just brukar det missförstå.
Ja, men jag tänkte, jag skrattade lite här för mig själv nu när vi ska sätta igång. Så räknar vi alltid ner så här, 3, 2, 1, tryck. För vi sitter ju liksom hemma och poddar. Och det är också så härligt att vi har alltså poddat nu, är det här 337 avsnittet.
Mm.
Och jag sitter och väntar på att du ska börja räkna. Jag kan säga inte gör det. Det är så här, nej, det är Klaras ansvar.
Men du, det är ju för att lura lillhjärnan.
Ja, just det.
Kommer du ihåg? Tvekan. Ja, amygdala.
Nu bara kör vi liksom. Nu finns det ingen tvekan.
Exakt. Det är våran trigger.
I livet. Du har ju faktiskt börjat styrketräna nu, har jag sett.
Ja,
det har jag sett på sociala medier?
Nej, det har du inte sett, för det har inte jag lagt upp på sociala medier.
Nej, du,
men
det
mig är tragiskt att du säger så, att jag har börjat styrketräna. Men, det har, jo, men nu är hösten igång lite bättre.
Ja, jo, men idag, det är bara för att vi har pratat om dina löp och bad. Det
var ja, inte, precis.
Det är inte så att, ja, nu får du väl ta det lite med en nypa salt, va, när jag säger så.
Nu tar jag det med en nypa salt. Nej, men jag har ganska mycket träningsverk idag, för jag har kört 3 dagar på raken. Och det känns jättebra. Men jag har skrattat också väldigt mycket från, jag skickade ju en film till dig också igår, när jag för andra gången försökte göra den här Arens press som vi poddade om förra veckan. Alltså sittande y-lyft mot lätt lutad bänk. Eller lätt lutad, väldigt lutad. Eller vad ska jag säga, nästan uppresbänk. Det, jag kan ju inte göra den. Jag kan inte låsa ut bakom nacken, för jag har inte den rörligheten. Alltså det ser så roligt ut.
Ja, det var faktiskt lite roligt, för jag, alltså när du skickade den första, det ser, alltså grejen är, det handlar ju om rörlighet och det är ju en övning. Alltså press bakom huvudet är ju en svår övning, och det här blir ju lite som en press bakom huvudet, och det har ju jättemycket med rörlighet. Det är ju samma sak att göra overhead squat som vi pratade om, eller alltså knäböj med stången över huvudet. Eller pinne över huvudet, det är helt fruktansvärt. Men, vad heter det, det var så kul, för att det var så, det såg ut som du så kickade ut hantlarna.
Ja.
Och jag bara, det ser ut som du gör så små kick. Du bara, men det är för att jag inte kan låsa ut. Jag bara, jaha. Men det är ju, den är lite, den är ju jättetuff i sig, övningen. Så att man kan ju verkligen inte ha så tungt. För att man, och man känner ju att tamma för tungt, så det drar ju lite i hela kroppen. Men jag tycker att den är lite härlig i alla fall. Jag klarar att göra den.
Ja, du gör den jättefint, så du fick göra den på vårt Instagram. Men man kan ju göra den då utan att sitta på bänk. Det gjorde jag istället sen. Jag gjorde den stående på golvet. Bara just att få med hantlar, y-rörelsen blir ju lite annorlunda mot en rak press uppåt.
Ja, man kan ju kompensera rörligheten lite lättare om man står upp.
Mm.
Alltså det går ju att förflytta kroppen lite då. Det är, när man sitter på bänken lutad så blir man ju låst i sin...
Det blir ju, man kämpar ju mot gravitationen där, eftersom bänken är lutad också. Så det blir ju, det är ju därför det är så tungt att pressa uppåt då.
Mm.
För du pressar ju inte uppåt, du pressar ju bakåt. Nej.
Men nu har vi i alla fall lagt ut det härliga. Och jag har också kört det där passet, och jag känner också i kroppen liksom att man bara, oh!
Ja, jag har kört det 2 gånger nu.
Ja, så det är lite härligt. Vi fick lite axelpepp.
Ja, du då? Du har lite kexiga knän fortfarande.
Ja, men vi pratar inte om mina knän, det är så jävla tråkigt. Men nej, nu är det på en högre nivå. Det är fortfarande när jag går och så, nu är det, ja, det är inte bra.
Amputera, har du funderat på det?
Ja, jag har funderat på det. Jag skulle säga att min träning det senaste, alltså under sommaren kanske, och även lite i våras. Jag har ju liksom hela tiden någonstans haft så här rehab-tanke och inte tränat speciellt tungt och lite så här, det har liksom känts bra och så där, men jag har väl egentligen saknat så här power i passen. Alltså jag har inte känt så här heller att jag orkar typ lyfta mer och så där. Men sen så igår så bara kände jag så här, alltså jäklar i gatan vilken power jag kände, och jag kände mig stark och jag kände så jag kunde trycka i, och jag liksom, jag kände som jag kunde lyfta mer. Jag fick lite hejda mig, för att jag bara, nu ska jag ändå följa liksom den här planen som jag har och se till att få den volymen jag vill i lyften och sånt totalt över hela passet. Och sen så bara började jag tänka så här, varför känner jag så nu, för att liksom, vad har jag förändrat egentligen? Och så insåg jag så här, men jag har ju lite så här, som hösten kommer med struktur också, men egentligen från min operation så har det ju blivit, för först när man opererar sig så är det ju så här, man, det är ju ganska jobbigt att äta, för när man har gjort den här bukoperationen så är man ju så här, man typ dricker lite, så jag åt verkligen nästan ingenting, och det är ju för att så här, kroppen är liksom, dels ligger man bara still och sen kroppen vill inte, man vill typ inte så här, det är jobbigt att äta typ i början. Och sen så tror jag att jag så här, mina morgnar har typ, då gick jag från att ha såna morgnar, jag drack kaffe på morgonen. Så jag har nog bara varit så dålig på att få i mig ordentligt med energi. Alltså jag har så här, druckit en kaffe på morgonen och så bara, nu har jag inte ätit. Ja, nu blev det lunch. Och så du vet, har man tagit lite vad som finns hemma. Och på sommaren så käkar man en baguette och en baguettesallad som jag pratade om i här för några avsnitt i. Alltså lite så här, du vet så här, man grillar någon korv och så här. Och det är inget fel med det. Men jag får liksom inte i mig några kolhydrater kanske. Jag tar något bröd till korv. Alltså det blir lite, inte så mycket som jag behöver kanske. Och då har jag också tror jag att jag har hamnat i så här, jag blir inte speciellt hungrig heller för att jag tränar inte så hårt. Så jag tror jag har hamnat i en ond cirkel i att så här, ja men lite så här moment 22, att jag så här, jag äter så mycket som jag känner att jag har behov av för att jag inte är så hungrig. Men då får jag heller inte den där extra energin för att ha power i passen.
Mm.
Så jag bestämde mig här för ett tag sedan att bara jag måste sätta dit mer energi även om inte jag är svinhungrig. Alltså nu ska jag äta, så jag har lite åtgått till gröt på morgonen och nu har jag börjat göra så ibland att jag faktiskt gör ordning det på kvällen, alltså innan att jag blandar, så det blir lite som overnight och så väljer jag om jag värmer eller inte, och det har ju gjort att jag äter så här, jag bara maler ner nötfärs, det gör jag verkligen inte, jag äter typ inte så mycket kött just nu, nej men jag bara massor med havregryn och sen så jordnötssmör, alltså mitt gamla liksom jag, och protein och grejer, och sen så har jag sett till att jag alltid ska ha kolhydrater vid alla måltider. Och det har jag gjort bara de senaste veckorna. Och inser ju också att det är såklart det som är skillnaden. Alltså jag behöver energi för att orka prestera. Så man måste liksom tillsätta den där energin. Så att den kommer på passen. Så att jag känner att jag kan träna hårdare. Och i då sin tur också bli hungrigare och vilja äta mer. Så att det känns så här. Jag blev lite så här pepp på livet igår. Även fast jag har kexiga knän. Att bara, ja vänta, energin is back. Jag behöver liksom. Jag har ju alltid varit en frukostmänniska. Så jag vet inte, hade ju någon sån period när jag bara, nej men jag tar en kaffe liksom. För det var typ det som var, jag så här, kändes bra. Det kändes jättebra. Och jag kände att också det hade kört det här markpasset. För den volymen har jag inte varit i närheten av sen operationen. Totala volymen på lyften alltså. Och då när jag kom hem så här, och skulle jobba så bara la jag mig i soffan. Och bara fick så här marklyftskoma. Alltså jag bara låg och typ så här sov. Alltså det var helt, jag kunde inte gå upp typ. Och sen på kväll, eller natten nu till, så vart jag ju också så här marklyftsvettig.
Ja, det är så intressant. Det är ju, för mig, det är bara marklyft som gör det där. Alltså koma och nattsvettningarna. Man ligger i sängen och bara, den här fläcken, letar efter kalla fläckar och vrider sig lite som en orm. Vad är det?
Nej, men alltså jag vart verkligen totalt utpumpad. Och det var inte så att jag i passet tog slut. För jag hade verkligen, jag höll det. Jag gjorde tvåor, ett antal tvåor på tyngre vikt. Jag tog av, gjorde femmer för att få upp volymen. Och hela tiden så här, fin teknik, bra hastighet, allting. Så jag var inte så här att jag gick därifrån och bara, jag dör. Utan det var verkligen, det bara slog till.
Mm.
Men ja, det är ändå härligt. Så nu, jag känner verkligen, så jag har satt det här som rutin. Förbered alltid frukosten dagen innan. Så att även om det blir snabba morgnar, då kan jag ta med. Jag är liksom tillbaka till min kalla grötmatlåda och det känns väldigt härligt.
En vanlig fråga som folk som jobbar med träning brukar få är ju hur snabbt efter träningen behöver jag äta? Och då brukar jag alltid säga, du behöver inte tänka på det överhuvudtaget, tänk på det totala dygnet. Ät som vanligt. Alltså kroppen är gjord för att klara av träning. Ät som vanligt, men det du lite så här kan ju vara bra att tänka på, att om man har mål med sin träning eller om man vill bli stark, så kan det ju vara bra att se till att man känner sig stark, pigg och liksom energetic inför sin träning. Så, för annars blir det lite som att vaska träningspasset. Ja, inte vaska helt, men du fattar vad jag menar. Om man vill göra marklyft och känna power, och så kommer man och så känner man sig konkav liksom.
Ja, och exakt den där konkava känslan, den vill vi ju inte ha när vi ska träna, och det är lite den jag har haft, att jag har så här gjort några lyft och bara känt så här, men gud, och det är ju lätt så, för jag kanske typ, om jag till exempel haft kunder, då har jag några kunder och sen så tränar jag oftast, och då kanske det har gått ett tag, om jag då inte har tagit en ordentlig frukost, och så har jag börjat närma mig lunch, det säger sig ju själv, det är ju värdelöst,
ja.
Men som sagt, se till att över dygnet få i sig det som man behöver utifrån sin liksom dosträning eller vad man nu vill uppnå. Och det är väl det som jag har gjort egentligen, att jag har ökat på. Och att så här, ibland så är det så här, nej men nu tar jag en portion till på middagen. För jag vet att det här kommer generera. Jag behöver liksom, jag behöver gaina lite nu. Jag behöver skärpa mig.
Du, ska vi förresten göra en liten rättelse då från förra veckans Ullevi Confusion?
Ja, kan inte
jag, du har ju kollat upp det.
Du har kollat upp det här med gamla och nya Ullevi. Ja. Och jag måste ändå säga, innan du säger något, att liksom, jag kan tycka att det är faktiskt helt okej att vi var lite förvirrade. För det här är, ja, i min värld så jävla roligt egentligen.
Jag vet, det är faktiskt jätteroligt. Ja, men då är det så här. Att det fanns förr då, gamla Ullevi. Det fanns Ullevi i Göteborg. Sen så revs Ullevi i Göteborg. Och man bestämde för att bygga nya Ullevi. Och det var där, det var på nya Ullevi som du var. Mm. Och tittade på Håkan. Och det är den som då Marcus bor närmast. Mm. Och, men sen när man hade gjort det, då kom man på att så här, vi behöver faktiskt fler arenor i Göteborg. Vi bygger en ny på platsen där gamla Ullevi låg. Och då byggde man då en nyare Ullevi än nya Ullevi, men som är på platsen för gamla Ullevi. Och sen så hade man en lång period där man skulle bestämma vad den skulle heta, den här nya arenan. Och sen kom man fram till att den skulle heta Ullevi.
Ja, så det heter alltså nya Ullevi och Ullevi.
Precis,
så
att,
fast den nya Ullevi är den som byggdes före Ullevi.
Exakt, så den, nya, den som heter nya Ullevi är då äldre än den andra. Ja, men den nyaste Ullevi ligger på gamla Ullevis plats.
Ja, så tack för det, rättningen, för det var faktiskt ändå, det, i min värld är det här helt stört. Det är lite som de här broarna som går ut till Värmdö liksom.
Ja.
Man hade så här, nu ska vi döpa broarna typ, och sen så har man inne så här, företag som ska jobba med det, och sen bara
gamla och nya Skurebron.
Man bara, jajamän, det var ett, ändå liksom, det har vi jobbat igenom det här.
Om det är någon som vill byta namn på någonting så kan ni höra över till oss, så kan vi också liksom tänka jättelänge på det och sen komma fram till vad det ska heta.
Så tar vi lite, några miljoner för det, och så bara säger vi så, gamla och nya.
Gamla Skeppsbron och nya Skeppsbron.
Ja, men det är väl härligt ändå. Jag tycker det är liksom, man ska, jag tycker att det är helt rätt, man ska hålla sig till vad det är. Alltså det är bra, men när man då hamnar i en sån här förvirring, då måste man också fundera på vad, hur man kan göra sånt. Varför man säger nya. Ja, det gäller. Ja, det var kul. Men det är så här, nog om det.
Du var på
nog
nya Ullevi, men den är äldst.
Exakt!
Vi har ett ämne idag som vissa kan tycka är väldigt nördigt, men som vi tycker är jättekul. Och det handlar om bänkbryggan i styrkelyft. För någon vecka sedan så snappade jag upp lite snickelisnack om att IPF, alltså Internationella styrkelyftsfederationen, håller på att se över om man ska ändra reglerna kring bänkbryggan. Men jag tänkte bara, ska vi förklara vad är bänkbryggan, Johanna? Mm. Varför håller folk på att prata om den överhuvudtaget?
Ja, när man tävlar i styrkelyft så är det ju så att det finns ju ett antal regleringar i bänkpressen såklart. Alltså det finns ju regler att förhålla sig till.
Du får inte lyfta rumpan, du ska ha fötterna i golvet och så vidare.
Ja, och bryggan tillkommer ju av att dels så är det ju så här, du behöver ha typ skulderna i, eller baksidan av axeln i bänken, och du behöver ha rumpan i. Vilket innebär ju att du har ju en förutsättning att skapa en brygga. Och det gör ju såklart att du vill, många vill utgå, ha så kort lyftsträcka som möjligt. För du vill ju lyfta så mycket vikt som möjligt. Om du kan förhålla dig till stången så att din lyftsträcka blir kortare, så kan ju det ha positivt. Sen måste jag säga så att det är väldigt många som inte blir starkare av att bara brygga mer. För det handlar ju fortfarande om dina vinklar och vart du får kraft och så vidare. Men det är i alla fall så att många som lyfter då kan lyfta med en jättekort lyftsträcka. Och det har blivit väldigt så här omdiskuterat. Egentligen så är det, och framförallt mycket så här kommentarer, och jag tror att det har väl liksom väckt en dialog om så här, hur mycket ska man få brygga? Är det liksom rimligt? De här personerna som bryggar så här korta, vi ska ju säga att de är ju väldigt starka, så det är inte så att de, bara för att de tar bort bryggan så kommer de inte lyfta vikt. Och så att det är ju starka personer, och de gör ju helt rätt i att så här, har man inte en regel kring någonting så anpassar man sin lyftning utifrån de regler som finns. Så att så här, det är viktigt att så här, vi har ju inte, det är inget så här fusk, utan det här är ju regelrätt bänkpress, de får godkänna lyft. Men det är väl det man har då börjat fundera på. Är det rimligt att man då vissa ska kunna ha en lyftsträcka som bara är kanske under decimetern för att göra ett godkänt lyft? Så det är väl där någonstans då som man har
landat. Det är ju få saker inom styrkelyft för de som är utanför styrkelyft som provocerar dem så mycket som just bryggan.
Men sen är det ju inte heller så att det är de personerna utanför som inte har ett intresse som har väckt den här diskussionen, om man tänker att man ska fundera över reglerna, utan det handlar ju också om federationer i andra länder, alltså som USA har ju många federationer, och till exempel att så här, man har också kanske ifrågasatt därifrån från början, så det är ju en liksom dialog som förmodligen har funnits lite, och nu har man då börjat fundera kring det.
Ja, men jag tänkte för att liksom reda ut om det verkligen stämmer, om det finns ett rykte kring det här eller om det är på gång, så ringde jag upp våran kompis Maja som både är distriktsdomare i styrkelyft men också tävlar ska tävla på Masters VM här nu snart. Tjena Majsan, välkommen till podden. Tack för att jag fick ringa upp dig så här på kvällen.
Tack, själv.
Jag är jätteglad att du ville vara med och prata lite med mig, för jag har lite frågor gällande ett ämne som jag tänker att du är mer liksom down in the game än vad jag är. För att det är ju så här att du och jag känner ju varandra via träningen, och nu får du säga emot mig om jag har fel, men du är ju enligt mig en av mina förebilder när det gäller träning. Och nu är vi kompisar också, ska sägas. Och vi har ju vårt härliga lördagsgäng där vi ses på Friskis och tränar på lördagar de gånger som vi får till det. Men du både tävlar ju och är domare i styrkelyft. Och det är därför jag tycker att det känns extra bra att få bjuda in dig och prata om det här spännande ämnet.
Ja, men precis. Jag började med att tävla och sen så fanns det en ganska lång period där det inte fanns så många domare i vårt distrikt. Så då tänkte jag att det är väl ett sätt för mig att hjälpa till liksom, att kunna genomföra tävlingar. Jag är ju bara distriktsdomare, så att jag är liksom domare på den lägsta nivån. Och då dömer man ju serietävlingar och upp till distriktsmästerskap. Så det är inte högre nivå än så. Liksom. Men det är ändå ett sätt att kunna genomföra tävlingar även på den lägsta nivån. Liksom, så att man hjälper till där.
Men det är det som är grejen med att vara involverad i en sport där den mesta verksamheten sker, eller all verksamhet sker ju ideellt. Och jag tänker, jag är ju en simp av styrkelyft. Som bara hänger på sidan, kollar på livesändningarna, har massa åsikter och tycker att det är jävligt coolt. Men du lever ju med det här på riktigt, och det är som du säger, det blir ju inga tävlingar om inte folk ställer upp.
Ja, men precis. Och jag vill också passa på att säga att jag tycker att de viktigaste i tävlingarna är ju klovarna. Hade inte de funnits så hade det liksom inte blivit en trygg tävling. Och de drar ju det största lasset på tävlingen.
Och då kanske vi ska förklara vad klovarna gör för de som inte vet.
Ja, men precis. Det är ju de som ändrar vikten på stången. Det är de som ser till att det är de som också passar. Så de ser ju till att de tävlande är trygga också. Så att om de failar så ska de känna sig 100% trygga med att den här, att allt kommer gå bra även om jag misslyckas.
Jag vet att ni på Järfälla Atletklubb, shoutout, har ett jäkligt grymt klovarlag, eller hur?
Ja, nej, alltså de är ju sanslöst grymma. Och det beror ju delvis på att vi hade faktiskt en ganska kast tävling när det kommer just till klovningen och tekniken runt omkring. Och där och då, efter den tävlingen, så insåg vi att vi måste faktiskt göra någonting åt det här. Så då åkte ett gäng från Järfälla Atletklubb ner till KAK, Katrineholms Atletklubb, och fick liksom en klovarutbildning. Och efter det så var det som natt och dag. Så att de är ju så vansinnigt snabba. De får ju vara med och klova på SM. Och nu var det ju några med på, vad var det, VM förra året, va? Nere i, hur var det nu, Halmstad, va?
Mm. Ja,
och hjälpte till där. Så att de är ju grymma. De är supersnabba och extremt professionella. Och de var också även med och hjälpte till att göra en utbildningsvideo som finns på YouTube. Mm. För att kunna sprida den här liksom kunskapen om vad behöver man kunna som klovare. Vad är bra att veta? För att klovarna är ju de... Är man ett långsamt klovarlag, då kan en tävling gå från att ligga på 3 timmar på 2 grupper upp till 5 timmar. Och där vill man ju inte vara. Utan det är som sagt 100% all cred till klovarlaget. För att de är de viktigaste på tävlingen.
Ja, men vad tror du, finns det några egenskaper som är extra viktiga om man ska vara klovare? Jag tänker ju själv att ingen skulle bli glad om jag försökte.
Alltså när man, den här utbildningen då, det finns den här, jag hänvisar till den här videon för att den är proffsigt gjord, proffsigt klippt, tydliga instruktioner. Så att man behöver ju inte vara ett mattesnille. Har man liksom tekniken framme, då får man ju hela tiden presenterat ett klovarschema som visar exakt vilka vikter som ska läggas på stången.
Mm.
Då har liksom alla i klovarlaget en specifik uppgift. Det kan vara att man tar hand om de små vikterna och själva kloven som är det som spänner fast vikterna på stången. Det kan vara att man alltid har en position när man passar. Så att det är inte liksom rocket science, men det ska gå snabbt, men man ska vara lugn. Så att det är ju precis som med allting annat, övning. Får man göra det fler gånger, är man nybörjarklovare i ett gäng med klovare som har gjort det här många gånger, då kan man känna sig ganska trygg med att man är liksom i trygga händer när det kommer till att få lära sig hur man ska klova.
Och sen ska man också passa.
Ja, men precis. Och jag själv har aldrig klovat, just för att jag alltid sitter och dömer. Men jag skulle jättegärna vilja klova. Jag tror att det är jätteroligt. Och att man också får lära sig andra saker när man klovar. Så att jag tror att det är superbra om man är en tävlande, att man hjälper till, att man klovar, att man sitter i sekretariatet. Och sådana saker, för att man får en annan inblick i hur tävlingar går till.
Fan vad kul, nu blev det här ett pep-talk till kloningen, men det är, jag tycker ju att det här är skitkul att prata om. Men kan inte du berätta lite snabbt, vad har du för, alltså jag vet ju att du dömer, men din egen träning, vad har du för upcoming events?
Oj, det är först och främst nu i oktober så är det ju Masters-VM i Kanada. Det är jag supertaggad på. Det är att få tävla på en sån... Alltså jag ser ju mig själv som extremt medioker. Jag är liksom... jag kommer ju lyfta med... Vad är det hon heter nu? Kimberly... Ja, hon är svinstark i alla fall. Från Virgin Islands, drar 2,42 i mark. Alltså jag har ingenting liksom att komma med. Så att jag ser bara fram emot att få tävla på en sån stor tävling. För att det är någonting helt annat. Alltså då är man, man går dit och lyfter. På serietävlingar, då är det oftast att man sköter allting själv. Man klovar uppvärmningen, man kanske till och med matchar sig själv. Att man skickar in liksom viktändringar. Och håller koll på sådana grejer. På de stora tävlingarna då har man ju landslaget skickat dit coacher som ska sköta det här åt en liksom. Mm. Så att det är sjukt lyxigt, alltså man lyfter bara liksom.
Det är jättekul att du ska dit.
Ja, oktober.
I oktober då måste jag ta ledigt från jobbet.
För att kolla.
Ja. Ja, jag vet, jag hade ju velat åka med som din väskbärare, bara för att det är så nära jag någonsin kommer komma till Baffin Island. Men vi ska inte gå in på det här med Baffin Island.
Baffin Island, okej. Okay, ja. Jag får skicka bilder till dig på människor klädda i flanellskjorta och vad heter det? Nu höll jag på att säga något dumt med sån här björn.
Ja, björnsnippa.
Ja, precis.
Ja, nu är fan vad kul. Men du säger att du är medioker, men jag vill bara säga att varför jag sa att du är en förebild är för att så länge jag har känt dig så är du min kompis som har tränat mest. Och som alltid går dit och som alltid ställer upp och som är engagerad i sporten, ställer upp för andra, gör dina pass, nöter på. Du kan ha en dålig dag, du kan ha en bra dag, det är liksom, det finns i ditt schema, alltså det finns ingenting. Jag skulle aldrig säga så här, vad motiverar dig? Eller hur får du pepp? Eller liksom, du kör. Alltså du är som en jäkla traktor i gymmet. Det är så jäkla inspirerande tycker jag.
Men vadå? Jag får ju ett program. Det står ju vad jag ska göra. Jag går ju bara dit och gör det. Liksom.
Jo, fast har du noterat liksom löpsedlar och nyheter de senaste åren om att så här, det är svårt för svenska folket att träna? Jag har dippar hela tiden. Och du vet ju hur jag håller på. Nu har jag sprungit lite och nu har jag gjort det. Och så kommer jag tillbaka till våra lördagspass och så bara, det känns tungt idag. Och du är så här, jaha, du fattar ingenting. Du bara tugga på med dina pass. Och kolla, nu ska du få åka till Kanada och lyfta.
Ja, jag vet.
Det är ju värt det.
Helt sjukt. Helt sjukt.
Det är ju som den presenten du ger dig själv. Det är jättefint.
Mm. Ja, nej, men det är sanslöst. Jag hänger på så länge jag får det, liksom. Och så blir jag bara starkare. Långsamt, men det kommer liksom. 2,5 kilo i taget blir det. Det är också kul att få bli stark. Alltså, nu ser inte jag mig själv som gammal, men jag är ju...
Du är nybliven i den här ålderskategorin.
Ja, men precis, det är jag ju.
Du är ju en ungdom.
Ja, men så är det ju. Men å andra sidan, de jag tränar med är ju minst, liksom, förutom er då, lördagsgänget, så är ju folk minst typ 10 år yngre, om inte mer. Och då är jag ju gammal, liksom. Men det är ju... Och de, alltså, de är ju också... Det är så svårt att förklara, men de flesta av de andra, för att vi är ett gäng styrkelyftare på Friskis, liksom. De är ju så sanslöst starka, liksom. De flesta av dem är ju också på en väldigt... De tävlar ju också på VM, universitets-VM, nordiska, junior-VM. Alltså, det är bara så många. Och de är sanslöst grymma. Alltså, man ser ju verkligen upp till dem. Alltså, jag ser ju verkligen upp till dem också. För de, alltså om du tycker att jag nöter, då är det, alltså vissa utav dem, de köttar på. De bara nöter och nöter och nöter och nöter, och det är helt vansinnigt hur mycket tid och hur många timmar de lägger på varje pass. Där ligger jag i lä, det är inte, alltså...
Men du har också heltidsjobb och familj och sen så står du och lägger in lök i burkar och lagar mat hela nätterna. Varje gång man träffar dig så får man en ny matpresent. Så det är inte så konstigt, men det är verkligen slående. Sista här, nu var jag på Friskis idag, men förra gången jag var på det Friskiset som vi ses på lördagar, så är det så här, vänder jag mig om och så ligger det någon tjej som är typ 22 och ligger och reppar bänk på 90 liksom. Och det hände ju inte när jag började träna med skivstång. Det var inget, nu är det liksom vardagsmat. Det är så jäkla coolt, som du säger. Det händer så mycket med sporten också hela tiden.
Ja, jag kollar på lite statistik och det är från IPF. Och där ökar det. Det är liksom... Efter pandemin så har det fått en ökning i antalet tävlande kvinnor faktiskt.
Efter pandemin
såg jag någon statistik där. Men jag kan ju bara jämföra med när jag körde mitt första DM 2014. Vi var ju inte så många tjejer. Vi kanske var 2 tjejer från den klubben som körde på DM. Sen var det ju snubbar liksom. Och nivån var ju... Ja, alltså jag drog ju kanske, vad var det, 100, 30 någonting i mark, och det ansågs som starkt liksom. Och idag är det ju, det är bara, det är ingenting liksom. Mm. Så det är fantastiskt att se att det är så många, och man kan ju titta på svenska masterstruppen som åker till Kanada. Det är också många, många fler tjejer än vad det är killar faktiskt som åker. Och så var det på EM också. Så att Sverige har ju många duktiga tävlanden i masterskategorin. Framförallt tjejer då.
Ja, och det ger mig en väldigt bra brygga, som vi säger i poddvärlden, till varför jag ville ringa dig idag och prata om det här. Jag har ju nämligen hört ett rykte om att IPF eventuellt ska rösta om det här med bänkbryggan. Mm. Och bänkbryggan är ju liksom, öppnar du Instagram en lördagkväll och det är någon stark tjej som har en kraftig brygga och har lagt ut någon film, så är ju kommentarsfältet bananas. Men jag även följde det VM, var det i år eller var det i år eller var det förra året som USA inte fick vara med?
USA är ju uteslutna.
Ja, exakt.
Vilken amerikansk federation är det? USA Powerlifting. Så de är ju uteslutna. Därför börjar ju en del amerikanska atleter tävla för Virgin Islands istället.
Tyvärr inte Baffin Island, men precis. Ja, men, och det var ju samma veva som det, för då såg jag att det var en massa också ganska kända styrkelyftare från då USA som var så här, ja men bryggan då? Så här. Mm. Alltså i diskussionen att de inte fick vara med i VM och sådär. Men det som jag har hört är att man ska rösta om just att reglera bryggan i form att det ska finnas en regel för att mäta bryggan eller inte. Och det som jag hörde, och det var av dig, för direkt min kanal in till liksom att fråga de som har koll, det är ju att fråga dig eller Lydia. Vad är det man säger? Och då sa du att, ja, men, att du hade hört någonting om att man skulle mäta via armbågsvinkeln. För att se liksom hur långt ner armbågen är. Och nu vill jag bara höra, stämmer det här? Kommer de rösta? Och liksom, vad säger folk?
Så som jag förstår det så hade IPF, presidenten för IPF, eller om man säger ordförande på svenska, det vet jag inte, Gaston då på, nu ska vi se om det var bänk-EM, på föreslagit då att vi måste göra någonting åt den här korta lyftvägen som vissa har. Så han menar ju på att vi kan inte ha en sport där man liksom kan brygga bort lyftvägen. Det är liksom det är inget bevis på styrka. Alltså jag motsätter mig egentligen inga regeländringar. Dels för att på så sätt så... Alltså jag tycker... I de fallen där man har kraftiga bryggor så är det fortfarande så här... Men, don't hate the player, hate the game. För att reglerna tillåter det. Och nu försöker man göra någonting åt det. Och då är ju frågan... Alltså målet är att förlänga lyftvägen. Och då är frågan, hur ska man åstadkomma det?
För att det ska bli mer rättvist för generellt för fler, menar man då? Eller?
Det där är också så här knas, för att då kan man ju säga att sumo är fusk. Och det finns ju de som tycker det också. Målet är att förlänga lyftvägen för de som har de här allra kortaste lyftvägarna då. Och hur ska man åstadkomma det då för att det ska funka på alla nivåer? För man kan inte bara tänka att det här ska funka på liksom elitnivån, utan det måste ju kunna funka ända ner till serienivå. Och det är ju där de flesta tävlingar sker. Så diskussionen har gått så här, hur ska man åstadkomma det? Ska man ha någon form av mätare som visar att nu är lyftvägen...
En laserpekare som börjar tjuta.
Ja, men någonting. Men det blir också väldigt komplicerat. Ska man då
Jag tänker på domaren också. Alltså stackars domare som ska sitta där då och
ja,
mäta.
Då måste man ju ha någon form av display. Och helt plötsligt då så blir det ju... Alltså för att man måste ju snabbt kunna döma. Och då kan man inte liksom hålla på och springa fram och tillbaka. Utan,
med ett måsteband.
Ja, men... Så du vet, diskussioner har ju gått kring det här. Och en del andra saker som har kommit upp i... Okej, men ska vi då köra FU-bänk? Ja, då måste ju bänkarna ersättas med de som används i paralyft då. För att då måste man...
Fötterna upp för redaktionens anmärkning. Feet up.
Mm. Så, och det som har kommit som är rimligast enligt min synpunkt då är just det här med som vi pratade om. Att armbågarna ska vara under axelns högsta punkt. Lite som i böjen, att höftvecket ska vara nedanför knäts högsta punkt. Och det är ändå någonting som man kan applicera på alla nivåer av tävlingar. Men problemet är, utifrån ett domarperspektiv, det är dels att bänken är den grenen som har flest regler. Det är mest grejer att titta på där som domare. Och om min personliga åsikt är ju också att ska man börja titta på det också, det blir ju, redan nu tycker jag att det är lite trångt att sitta, för att jag är en domare som jag rör på mig mycket för att jag anpassar mig efter klovarna som passar bänkpressen, men också efter lyftarna.
Mm.
Och då behöver man nästan någonting som gör att man liksom sitter så att man kan se ovanifrån. Men då missar man ju att titta på rövlyft och sådana grejer. Så det, alltså det är ett rimligt förslag för att man ändå kan genomföra det på alla nivåer. Men det är också, man kanske måste komma med rekommendationer för domare. Så hur ska man... Ska man lägga över ansvaret för den här biten på en domare? Eller, för att nu är vi ändå tre domare. Och det som är bra med...
Första bänkbryggedomare.
Ja, alltså, för det är också svårt. För att det är ändå liksom två armbågar man ska titta på. Och då innebär ju det att ena armbågen kanske är nedanför högsta punkten på axeln, medan andra armbågen inte är det.
Ja, det låter stimmigt. Men vad pratar man någonting om det här? Pratar ni styrkelyftare någonting om det här?
Ja.
Och liksom, för jag, hur är liksom, för att när jag hörde om det här så började jag titta runt omkring på mina kompisar och på folk som tävlar, och det är ju många som inte kommer ner med armbågen till då 90 graders vinkel eller vad det skulle vara när de bänkar. Och det kan ju handla dels om att man har en ståtlig brygga. Det kan ju också handla om att man har korta armar. Jag har absolut ingen sån här brygga som någon skulle börja skrika om på Instagram. Jag har verkligen en modest. Jag kämpar ju för att få upp den. Men jag har korta armar. Och jag ligger, tror jag, precis på gränsen, tror jag, att jag kommer ner där. Alltså, är det stressar det här folk? Eller liksom, tänker man bara att det här... För jag tänker, det kan ju också bli... Jag tänker mig att vissa tänker så här, ja, men då får jag anpassa mig efter det och så bara... Eller liksom, vad säger folk?
När diskussionen har gått så har det, säger det liksom... Slutsatserna ändå varit att hur tusan ska man genomföra det här? För att även om man... Alltså, så, även om jag... Om jag då som domare ska sitta och titta på den här specifika grejen, då är det också så att så här, det man måste tänka på är att vikterna är i vägen, safetyn är i vägen. Det kommer fortfarande vara svårt, även om det är liksom en regel som ändå kan användas på alla nivåer, så kommer det fortfarande vara svårt. Så det finns en skepsis kring det här liksom. Samtidigt som jag tror att andra tycker att det är jättebra, för att de har klagat över bryggorna liksom. Även andra tävlanden som har klagat över bryggor.
Det kommer ju alltid finnas folk som har fördelar i någonting. Alltså, och som vi ofta skämtar om, korta armar, ja men då kan du ju bli bra på bänk. Så här, ja, fast marklyft är ja, suger för mig. Liksom.
Så kommer det vara. Det som kommer hända är att det finns ju de som har korta armar och har liksom stor byst eller stor bröstkorg. Och då, det kommer vara svårt för dem. Jag skulle tippa på att det kanske blir svårt ändå, även om de börjar hålla smalare. För att då måste man ju ta bort, alltså då måste ju man ta in händerna för att öka lyftvägen. Och jag tror ändå att det kommer vara svårt för vissa. Så det är också så här konstigt, hur ska man, jag menar, hur ska de kunna genomföra en tävling då? Det är ju, alltså, då skulle man ju säga också så att ja, men, sumolyftare med långa armar, de får inte sumolyfta längre. Eller vadå? Liksom. För mig kanske det innebär att jag tar in händerna lite grann så att de inte är... Nu har jag maxbrett på stången. Jag håller maxbrett nu. Så jag kanske inte behöver göra jättestora ändringar, men det finns ju andra som kommer behöva göra väldigt stora förändringar. Det finns ju andra förslag som man skulle kunna börja med, och det är ju till exempel att ta bort avlyft. En sån sak. Och det kommer ju folk att kunna anpassa sig till också, även med brygga. Men jag tror ändå att har man en väldigt hög brygga, då kommer man liksom kunna, då kommer man ju ändå sjunka ihop, skulle jag gissa, lite, om man inte får avlyftet. Och samtidigt, jag menar, det fanns ju de som hade jättebra bryggor på, nu ska vi se, vad var det, junior ungdom och junior VM i Istanbul. Nej, inte Istanbul, Turkiet. Hade jättefina bryggor och köra avlyft själva. Så att, det är knepigt.
Ja, det är jätteknepigt. Men det är ju en, det är ju som du säger, det är en stor grej. Det är ju som att man skulle säga att nu ska knäböjen inte bara vara under parallell, utan de ska gå ner så här långt. Och ha ett visst mått på det.
Ja, men precis.
De ska vara så här nära klacken. Din rumpa ska vara så här nära klacken på skon. Det blir ju också en jättestor grej. Så det är ju spännande. Men, och jag önskar att jag hade något exempel på någon annan sport där man har infört någon regel som har liksom förändrat hela spelet. Men jag kan inte komma på någon på rak arm.
Nej, styrkelyft är ju väldigt mycket så att det är ju extremt mycket regler kring allting.
Ja, vilka trosor du ska ha och
allt. Trosorna är ju inte, där har det ju varit en tolkningsfråga. Men det är mycket, alltså det är ju liksom, alltså tyngdlyftning, det är så här, ha på dig, du måste ha en trikå på dig, och sen är det lite high chaparral liksom. Du kan köra värmare, du kan köra utan värmare, du kan köra lindor, det är lite mer. Men jag, alltså för egen del så tänker jag inte, jag tänker att regelverket får komma ut och sen så får vi anpassa oss. Det kommer vara en anpassning för hela styrkelyftsvärlden, så det kommer inte bara drabba en enskild lyftare. Utan jag tror att de flesta av oss kommer behöva se över bänkpressen. Så, för att det, nu har inte jag specifikt kollat på det noga, men det är inte ofta man ser någon som har armbågen liksom nedanför högsta axelpunkten. Så att mer eller mindre skulle jag gissa att alla måste göra någon form av anpassning.
Ja, vad spännande. Du får komma tillbaka till podden när vi vet mer, så kan vi grotta ner oss i det här ännu mer.
Ja, precis.
Ja, då kör vi igen. Men stort tack för att du ville vara med och förklara det här.
Tack själv. Inte för att jag tyckte att vi kom till någon form av klarhet, men det är spännande i alla fall.
Det är det. Så, vad kul att det också blev en liten hyllning till styrkelyftsporten i sig och att faktiskt klovarna fick en liksom kärleksförklaring, tycker jag. För det är ju inte så ofta det händer, att de får en lång kärleksballad.
Nej, och de är ju verkligen avgörande i tävlingen för att man som lyftare ska känna sig trygg, som Maja var inne på. Alltså, ja. Men härligt med lite, härligt med riktigt inte grottad, för det låter så här negativ klan, men så här styrkelyftsnörderiprat på något sätt.
Jag vet, jag tänkte på det när jag pratade med henne, att jag skulle lätt kunna bli som en sån här fotbollsgubbe som bara sitter och har en podd. Jag tänker ofta så när jag tittar på fotboll, för det tittar inte jag på superofta, så tänker jag så här, när de kommentatorerna sitter och säger så här, jag tyckte de skulle ha kommit in tidigare med den här, och så tänker jag bara så här, men du kan ju inte så här, du är inte på plan. Nej. Tänker jag, och så tänker jag att jag är lite som en sån gubbe i styrkelyft.
Du bara sitter och kommentera. Men det är också skönt, ja, att du också så här, inte ser dig själv som en klovare. Det var ju så här skön kommentar, du bara, alltså ingen vill ju ha mig som klovare, eller vad sa du något?
Nej, men jag tänker just att man måste vara så otroligt så här, fokuserad på bara det. Men ja, skitsamma. Jag tyckte det var kul att höra Majas reflektioner. Och jag måste säga att innan jag pratade med henne och funderade på det här, då var jag lite så här, alltså dels att det är lite kul när det händer saker i sporter, att så här, nu kommer en ny regel som vi alla får förhålla oss till. Och så tänkte jag, det blir säkert någonting bra av det också. Jag förstår ju att de som har en kraftig brygga, att det blir, det här blir jätteknöligt för dem. Men jag måste säga att efter att ha pratat med Maja så blev jag också så här, gud, det här blir ju jättekomplicerat för dem som ska döma, som du hörde.
Ja, alltså, och ja, verkligen också, hur ska du mäta det och vem ska då, det blir ju de som blir domarna som blir avgörande i det här, och då ska man ha fler domar och ha, alltså finns det att tillgå, som hon var inne på också, det är redan så att det, alltså, det finns inte tillräckligt med folk, och det gäller ju all typ av idrott där det, man måste ställa upp och jobba som liksom utan betalning och så vidare. Men jag tänker att det är ju också så, jag håller helt med dig, men det är ju också så att när man ska ändra någonting så kan det ju också vara så att det här är ju processen i början. Sen så kanske det kanske är så att man hittar något sätt eller som är mer lätthanterligt, eller att man som sagt bestämmer då att det ska vara någon domare till, och då får man utgå ifrån det och så får man se till att fler kan döma armbågarna till exempel, eller vad vi nu pratar om. Men
jag vet att Maja har redan gått och kollat på liksom en Eleiko-bänk och testat att sätta sig som en domare och sett, kan jag se det här överhuvudtaget? Och sa att det är ju jättesvårt, jag kan inte
Nej,
se.
Och då blir det inte heller rätt, för då blir det ju på något sätt så här, varje persons tolkning. Alltså reglerna idag är ju mer så här, ja, rumpan är i, stången ligger still. Alltså det blir inte lika mycket chansning. Det ska ju inte avgöras på att någon, så här, den här domaren tyckte att, men nästa domare dömer den där som att det inte är godkänt.
Så det är ju alltid tre domare på en tävling, och det är ju så att det räcker att få godkänt av två domare för att ditt lyft ska bli godkänt. Och det är ju, man behöver ju tre just för att det händer väldigt mycket samtidigt. Men som Maja sa i inslaget, att bänkpressen är ju den övning som har flest regler och som är svårast att döma. Och ja, det kommer ju inte bli lätt det här. En annan sak som jag reflekterade över var att min uppfattning, det här är verkligen bara min uppfattning, är att där vi kan se flest så kallade nu inom citationstecken extrembryggor, det är ju i de låga viktklasserna. Både, jag skulle säga, män, så här 66 kilos klassen, men jag tycker också framförallt unga tjejer. Det har kommit liksom en stor grupp unga tjejer. Och det känns lite tråkigt att på något sätt att det är de som ska behöva ändra sig. Därför att som det alltid är i liksom sportens styrkelyft, du kommer alltid ha olika fördelar, som jag och Maja pratade lite om också. Så här, ska du som har långa armar i marklyft behöva stå på viktplattor när du markar för att det ska bli rättvist för någon som har kortare armar, till exempel? Och det känns, som sagt, det är ju, ja, jag tycker att det är så kul att det har kommit in så mycket unga kvinnor, som Maja berättade, att det är liksom jättemycket stor ökning efter pandemin också med nya styrkelyftare. Så blir det lite tråkigt att det är de som ska straffas för det här på något sätt.
Ja, men sen är det ju som sagt, jag tycker också att att i alla sporter, genom alla tider, så har ju olika saker, alltså hopptekniker har utvecklats, lyfttekniker har utvecklats, och det här är väl en del i styrkelyft också, att det här, den generationen som kommit in har utvecklat en annan typ av setup som funkar och som gör att det blir till fördel i lyftet, men vilket som är helt rätt. Så jag är nog inte, jag har aldrig tänkt heller att jag skulle vara emot brygger eller så här, för min, jag har ju ganska, jag är ganska platt, jag har långa armar och bänk är ju inte min starka liksom gren och var ju inte heller. Men jag kan också tycka att det är som du säger, det finns ju en charm i att man gör tre lyft och att det oftast är så att man har något,
man har
lyft
lättare
som,
för något.
Ja, att man har fördel i något av lyften, och det är klart som du säger, då skulle man ta bort det. Det känns ju också lite som en del i styrkelyft, men ja, nu får man får ju, det var ju som Majsan var inne på också, att så här, man måste vänta och se nu, vad säger, det är inte så mycket att spekulera i, men att och se vad som händer och vad man tar för beslut, och hoppas att det beslutet som tas är väl genomförbart för de personerna som faktiskt hamnar där och ska till exempel döma framförallt, så att det blir en, för det jag tycker är viktigast är att det blir en rättvis bedömning. Så tycker jag att det är
alltså att inte domarna får massa skit,
ja,
också.
Ja, exakt, exakt. Sen tycker jag att det finns mycket annat i styrkelyft som man kan fundera över, hur hårt reglerat det ska vara, typ material på underkläder och allt vad det är. Alltså det är ju lite sådana saker. Där skulle man kanske kunna dra ett litet streck över vissa grejer. Men,
lätta upp lite.
Ja, fräscha upp lite, ja, precis. Men annars, nej men precis, det är ju verkligen, jag menar någonstans de som ska ta beslut måste ju ändå ha lite historia inom styrkelyft, kan man ju tycka.
Det lär ju vara ett gäng gamla domare där också som får vara med. För det måste ju som sagt regleras på ett sätt så att det blir smidigt för dem. Men när du har, under din hockeykarriär, har man ändrat någon regel där någon gång som har varit så här, oj, nu måste vi förhålla oss till det här. Jag vet nu när du började spela motionärhockey, eller vad man ska säga, att du inte fick ha så kallad hög klubba.
Man får inte skjuta slagskott. Du får inte ta, alltså du får inte lyfta klubban typ över, vad är det, knäna eller höft eller någonting. Men,
och varför då?
Jag, ärligt talat, jag vet faktiskt inte. Men det är så inom veteranhockeyn också. Jag gissar att det är för att så fort du hamnar i, jag spelar ju som i en vets-serie fast för damer typ. Det är ju inte så här riktiga division 1. Men vi spelar ändå i en division 1 där, vilket gör att många som spelar är ju gamla elit, alltså som har spelat på hög nivå, men sen är det ju också väldigt blandat, så jag kan tänka mig att det är lite så här alltså säkerhetsgrej också, alltså sen är det ju klart
att du kan få en jäkligt hårt skott,
ja,
på
och det ska man ju
du
vara skyddad för, men det kan ju, ja jag vet inte, det är väl ett sätt, alltså du kan ju skjuta ganska hårda drager och handleder också, men du får inte riktigt samma, så jag vet inte, jag tror att det där är någon generell regel som är för typ när du kommer upp i veteran, det är samma tror jag i så här andra sporter också, typ innebandy, alltså jag tror man har lite speciella regler där, men ja, det är väl sånt. Nu har man ju infört till exempel i damhockeyn i högsta ligan tacklingar, det är ju en förändring som har skett nu, inte när jag var med, men det har man förändrat nu och ska ha under prov ett tag, och jag tror framförallt just att dels att det inte ska skilja sig, och idag har vi också, när du spelar i den ligan så är du rustad för att spela i den ligan. Det är det som jag kan tänka mig i början var mycket mer, att man var inte, alla spelare var inte lika rustade när man spelar i de högsta ligorna i Sverige. Och säkert i de andra länderna också. Men idag har vi mycket högre nivå på alla våra bästa ligor i länder runt om. Och därför så anser man då att de som spelar där ska kunna ta det. Och jag tror att det är viktigt för spelet också, att det blir hårdare, att vi också klarar ett hårdare spel när vi kommer och spelar internationellt. Även om de inte har tacklingar i sina ligor, så handlar det om ett hårdare spel framförallt.
Är du en tacklare?
Ja, alltså jag är ju nog en kroppsspelare, så att sen är det inte så att jag, eftersom jag aldrig har tacklat så, men jag fick ju lära mig det när jag gick på hockeygymnasiet. Jag fick ju lära mig att hantera situationer vid sargen, för det handlar om väldigt mycket är ju att lära sig spelet. Du kan inte gå in till exempel med ryggen utåt när du går in vid sargen, utan du måste tänka att det kan komma en spelare. Det är för att du inte ska skada dig. Så det blir ju ett helt annat tänk, och speciellt om du då, som för mig när jag spelade med juniorerna i Södertälje, att jag var ju, alltså på gymnasiet, jag var ju tvungen att tänka liksom några steg längre, för jag hade ju inte samma tid på mig för att jag inte var lika snabb. Så man måste spela smartare för att inte liksom, för att akta sig för skador typ. Men ja, vi får se vad det här landar i, och nu är både tacklingar för damer, men också som sagt bänkpressbryggan då, vart det bär av.
Ja, vi får se om de här extrembrygga personerna lägger ut lite plattbänksfilmer och visar, för jag är helt övertygad om att de är svinstarka där också. Och det har jag sett flera gånger, att de här som har en riktigt bra brygga kan ju smalbänka helt sjuka
ja.
Siffror också. Så det handlar ju absolut inte om att det gör dem extremt starka bara för att de har den där bryggan.
Nej. Ja, härligt.
Ja. Ja, men kul med ett litet nördigt avsnitt idag.
Ja, och lite gästspelare också. Det var ju lite trevligt.
Ja, ja. Maja är fantastisk.
Ja,
hon
är grym. Jag
hoppas hon kommer få skitkul i Kanada.
Kommer hon.
Mm. Mm. Men du, vi hörs på måndag då.
Det gör vi. Ha det bra då.
Ja, ha det bra.
Hej då.
Hej då.